Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se. Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Ja, tyvärr så har man varit med många märkliga ärenden. Men det här är väldigt märkligt på många sätt. Men framförallt är det ju väldigt otäckt att det kunde hänt dig eller mig eller vilken person som helst på fel tid. Ja, det är tänkvärt hur kort livet kan vara om man har otur.
Om du döms till livstid för det här, då ska jag ta över och ta hem.
Och sen slogs jag av att det var otroligt mycket våld.
Vi fick en bild av en människa som förvandlades till en fullblodig rättshaverist.
Nu är man ju ändå van som polis, men det är ju långt ifrån alltid att man blir hotad på det där sättet.
Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brottet. Avgörandets dag. Det här fallet skakade verkligen om Sverige. Så obegripligt, så tragiskt, så onödigt. Och det kunde ha varit vem som helst av oss som drabbats. Som kom till den här platsen precis vid fel tid. 5 minuter hit eller dit. Och allt hade sett annorlunda ut. Jag som alla andra följde utredningen och mysteriet dag för dag. Och jag kommer väl ihåg det som hände. Men det jag inte visste var hur allt egentligen klarades upp. Hur alla de sista pusselbitarna faller på plats en efter en på samma dag. Avgörandets dag. Helena Bering var 56 år gammal, hade 5 barn och bodde i en villa i en förort i Stockholm. Hon jobbade som psykolog, dels på en skola men hade också en egen mottagning i centrala Stockholm. Den här dagen, onsdagen den 18 augusti 2004, var en helt vanlig vardag. Helena Bering åkte in till stan vid 8-tiden på morgonen och räknade med att vara hemma vid 18. Men hon kom aldrig hem, aldrig någonsin. Och strax före midnatt ringer hennes man till polisen. Christer Nilsson jobbade som spaningsledare på länskriminalen i Stockholm och var den som ansvarade för utredningen.
Hon hade åkt iväg på morgon vid 8-tiden på morgon och skulle jobba i skolan. Hon var skolpsykolog den här tiden och tänkte att hon skulle komma hem vid 17-18-tiden. Men hon kom inte hem och framåt midnatt så ringde då maken till polisen och anmälde henne som försvunnen. Någon dag eller några dagar senare så tog länskriminalpolisen i Stockholm på den tiden och vi över utredningen.
Polisen tog det här försvinnandet på allvar från första stund. Man förstod direkt att något allvarligt måste ha hänt.
Helena Bering var plikttrogen. Hon skulle aldrig vara, enligt maken, aldrig var borta frivilligt och det fanns ingen förklaring till att hon var borta.
Men i det här läget har polisen ingenting. Det finns inga spår att gå på. Hennes bil är borta och hennes mobil verkar vara avstängt. Inga konkreta uppslag, ingenting som leder utredningen någonstans. Så det första man gör är att försöka kartlägga hennes dag, dagen hon försvinner.
Hon hade varit på skolan först och sedan så hade hon en mottagning på med en patient på sin mottagning på Kommendörsgatan klockan 13. Vi förhörde denna personen som hon träffade på Kommendörsgatan, patienten, och han uppgav att hon kom vid strax efter klockan 13 och de höll på med sitt samtal till fram till 14-tiden. Sen hade vi en annan tidsuppgift också. Det var att hon skulle besöka en tandläkare på grund av att hon hade tandvärk. Och där skulle hon vara klockan 15, tror jag. Så att mellan klockan 14 och 15, eftersom hon aldrig kom fram till tandläkaren.
Hon var alltså klar med en patient klockan 14, men kom aldrig till tandläkaren klockan 15 då hon hade bokat tid. Så mellan 14 och 15 måste någonting ha hänt. En timme som var oerhört väsentlig. Men vad? Vad var det som hade hänt? Utredarna försökte också kartlägga hennes liv. Fanns det någon som på något sätt hyste agg mot henne? Fanns det någon som ville henne illa? Men ingenting kommer fram, inte en enda ledtråd.
Nej, utan det ledde sig inte framåt, utan istället så befäste det sig att hon hade ingen hotbild mot sig. Utan hon var en skolpsykolog och en psykolog med ett gott renommé, godhjärtad, hjälpte människor och hade ingen hotbild, som sagt. Och vi fortsatte kartlägga så mycket runt den här dagen vi kunde, men vi hade inget rejält spår att gå på vid den här tiden.
En uppgift dök dock upp, en uppgift som kunde ha varit intressant. Helena Bering hade tidigare jobbat inom kriminalvården och träffat intagna på anstalter.
Ja, det var en del av spåren som vi tittade på. Att vilka hade hon haft kontakt med på kriminalvården? Och det visade sig att det var tungt belastade kriminella. Men det fanns inget som tydde på att det skulle vara något som har hänt mellan de individerna.
Nej, inga spår överhuvudtaget. Utredningen stod och stampade. Det enda som var säkert var att någonting hade hänt mellan 14 och 15 den där onsdagen. Men vad? Tidningarna skrev förstås om försvinnandet och publicerade olika teorier om vad som kunde ha skett. Men Christer Nilsson ville inte spekulera. Det var för tidigt.
Man får ju vara lite försiktig och ha för mycket olika teorier. För oss var det viktigast att vi hade bråttom att få fram uppgifter fall Helena Bering levde. Ifall det skulle vara att hon var kidnappad på något sätt. Ifall det skulle vara att hon frivilligt höll sig borta. Det var press och tiden vi jobbade efter.
Även vi på Efterlyst tog upp ärendet. Och Leif Geve var orolig.
Det här är väldigt mycket mystiskt fall.
Ja, det här är ett ovanligt försvinnande, för att i regel brukar de vara mycket enklare.
Mm.
Och, men det här verkar strida. Det här verkar vara ett undantag faktiskt.
Man kan säga att det normala när folk försvinner är att ingenting har hänt. Det är väl liksom normalt fall.
Och när man, en kvinna som hon försvinner, så är det, för att uttrycka sig kort och rått, så är det maken hennes eller senaste karl som har gjort det. Men det här verkar inte vara på det viset. Det är verkligen mycket mystiskt.
Utredningen famlar i mörker. Ingenting att gå på. Det tar 3 dagar. Sen händer något. Pressen har publicerat bilder på Helena Bering och dessutom hennes bilnummer. Ett registreringsnummer som började på RBB. Och de 3 bokstäverna blir centrala. För på eftermiddagen, 3 dagar efter att Helena Bering försvunnit, ringer en man från Nynäshamn till polisen. Och han har, visar det sig, oerhört intressanta uppgifter.
Han hade kommit hem på eftermiddagen och han hade sett den här bilen. Och eftersom han hade en kamrat som kallades RBB, så la han det på minnet. Och när han läste kvällstidningen så kopplade han ihop de här sakerna och ringde polisen.
Det här måste ha varit ett avgörande ögonblick för er då.
Ja, det var ett viktigt spår i alla fall. Vad ska vi söka härnäst?
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill.
Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Det här var naturligtvis ett otroligt avgörande spår, Helena Berings bil. Tekniker skickades till platsen och undersökte bilen, och det är två märkliga saker man reagerar på direkt. Bilen är låst och bilstereon är borta. Så den som lämnat bilen där hade alltså haft tillgång till nycklarna och, såg det ut som, tagit stereon med sig. Och när bilen tas in för en mer detaljerad undersökning kommer ytterligare två besynnerliga omständigheter upp.
Vi bärgade ju in bilen och gjorde teknisk undersökning i polishusets garage. Och där hittade vi ju blod på rattkåpan till bilen som tillhörde Bering. Vi tittade också på förarinställningen på stolen, hur den var placerad. Och den visade sig att den var i det baksta läget. Och då visade sig ju att det var inte Bering som hade kört den, eftersom hon var relativt kort.
Helena Berings blod fanns i bilen och någon annan hade kört den till Nynäshamn. Två viktiga ledtrådar. Och den stora frågan i det här läget är förstås, varför Nynäshamn? Vad gjorde bilen där? Ja, en förklaring skulle kunna vara att vad som än hänt så hade det någon slags koppling till just den stan. Att den som kört bilen dit på något sätt hörde ihop med Nynäshamn. Så det som hänt kunde ha hänt på vägen dit.
Nej, vi tänkte ju att det här är inte bra. Och det var en av anledningarna till att vi började söka mellan Stockholm och Nynäshamn. I dikerna och i skogsstigar och vägar. Och vi använde då allt ifrån helikopter till MC-poliser till andra poliser att söka detta området som är relativt stort och relativt mycket skog, ska man veta, och det är ju nästan 5-6 mil ner till Nynäshamn.
Nej, de undersökningarna gav inget. Inga spår på att något hade hänt på vägen och heller ingenting som tydde på att något hade hänt i själva Nynäshamn. Så då återstod den andra förklaringen till varför bilen hamnat just i Nynäshamn. Färjetrafiken.
Ja, det fanns ju båtar som gick till Polen, det var båtar som gick till Lettland, det var båtar som gick till Gotland, det var båt som gick till Litauen som egentligen var ingen passagerarbåt utan det var mest lastbilschaufförer och lastbilar som åkte på det här.
Utredarna tar in alla passagerarlistor från alla färjor för att gå igenom dem. Ett oerhört omfattande jobb. Hundratals namn på väg till 4-5 olika destinationer. Ett arbete som skulle komma att ta tid.
Ja, det tog mycket tid och det tog tid att få in listorna och det tog tid att bearbeta de här listorna.
Massa listor alltså, men i övrigt inga avgörande spår nu heller. Visst, bilen var hittad. Visst, det var tydligt att någon annan kört den. Och visst, det fanns blod i bilen, blod från försvunna Helena Bering. Men det i sig gav inga svar på frågorna. Vad hade hänt? Var fanns hon? Det tog en vecka efter att bilen hittats och 10 dagar efter själva försvinnandet. Sen kom svaret. Och det var så illa som utredarna befarat. Christer Nilsson får ett samtal från sina kollegor i Uppsala.
Uppsala polisen ringde till mig och berättade att det varit en svampplockare upp mot Bålsta, ett ställe som heter Övergran ute i skogen, och har anträffat en kropp. Och de tänkte på det här ärendet som vi hade, och jag och en kollega, Micke Sjönoff, åkte ut till platsen för att titta tillsammans med tekniker. Vi blev förevisade in i skogen ett par hundra meter, och i ett dike låg en kvinna på rygg med ena benet uppdraget mot sig, och vi såg direkt att det var Helen Berg.
Ja, det rådde ingen tvekan. Det var försvunna Helena Bering som låg där i skogen utanför Bålsta, knivhuggen flera gånger i bröstet och i ryggen. Men några direkta ledtrådar fanns inte på brottsplatsen. Inget som kunde leda utredningen framåt. en intressant detalj dock. En detalj som kom att bli avgörande sen. Men det visste inte Christer Nilsson och hans kollegor i det här skedet.
Hennes handväska var på brottsplatsen. Vi tittade försiktigt i handväskan och då såg vi att hennes mobiltelefon saknades.
Hela området undersöktes och det gjordes märkliga fynd.
Det fanns en porrkoja i närheten, en granriskoja med ett antal porrbilder i som var inplastade. Som vi givetvis undersökte om det kunde ha någon bäring på det här. Vi använde gärningsmannaprofilgruppen för att hjälpa till och de kom ju fram till att det inte hade något bäring på det här ärendet.
En koja full med porrbilder alltså. En konstig grej kan man tycka, men visade sig inget som kunde kopplas till fallet i sig. Fast självklart en sak som väckte pressens intresse. En egendomlig detalj att bygga rubriker med. Och Christer Nilsson är kritisk till hur media hanterade hela den här händelsen.
Det är klart att det störde vårt arbete och det störde ju framförallt familjens sorg för det här. Han knappt inte lämna dödsburet innan media ringde på dörren till maken, till familjen Bering. Kroppen han knappt inte hittas ut i skogen för de hade helikopter uppe. Och sen så fanns det villospår att någon hade lagt ut benknotor och samlat ihop gravljus och satt i en ring närheten av dödsplatsen för att det skulle se och skrev om detta i tidningen. Så klart att det är ta både tid och kraft ifrån själva utredningen när det förekommer sånt där.
Nej, inga spår nu heller. En entomolog analyserade insekter och likmaskar och kunde konstatera att Helena Bering troligen dog samma dag hon försvann, allra senast dagen efter. Och så var hennes mobiltelefon borta. Och det var allt, inga annat, inga konkreta spår efter den som mördat henne. Men nu började genomgången av passagerarlistorna från färjorna som avgick från Nynäshamn att ge resultat. En märklig omständighet upptäcktes.
Vi gick ju igenom då passagerarlistan från samtliga då avgångar. Och när vi tittar på Litauens avgångar så är det 4 personer som har åkt med som inte hade någon anknytning till lastbil. Endast 4 personer. Och där när vi förhörde då handpersonalen så tyckte de att det var 2 stycken av dessa personer som stack ut. En man i cirka 40-årsåldern och en kvinna som var ungefär hälften så gammal som mannen som höll ihop. Så de hade vi namn på dessa 2 personer.
På det stora hela kanske inte direkt avgörande, men tillräckligt för att rikta intresset mot Baltikum i allmänhet och Litauen i synnerhet. Men för att komma vidare måste utredningen nu ta en paus. En paus för att vänta in byråkratin. Framförallt var det den försvunna telefonen man ville koncentrera sig på. Ingen visste var den var, men om den fortfarande användes kunde det vara avgörande.
Vi hade ju det här i bakhuvudet och därför sökte vi i hela Baltikum. Har den Helena Berings telefon öppnat upp i någon av de här länderna? Så åklagaren Ronny Jakobsson skrev en internationell rättshjälpbegäran och begärde att få ta del om telefonen har öppnat i någon av de här länderna.
Men medan utredningen väntar på att det formella ska bli klart händer det. Det som kommer att förändra allt. Det som leder fram till avgörandets dag.
Efter ett tag meddelar från litauisk polis att telefonen hade kopplat upp i Litauen och i en näst största stad Litauen som heter Kaunas.
Mm. Hur tänker ni då?
Ja, vi tänker ju det här är det hetaste spåret vi har. Det här är ju troligtvis att det är mördaren.
Ja, Helena Berings telefon finns i Litauen. Någon hade kommit över den, bytt simkort och använde den nu. Självklart ett avgörande spår, ett genombrott. För vem skulle använda den om inte mördaren? Men då kommer nästa besked och allting blir lite mer komplicerat. För när den litauiska polisen undersöker saken närmare visar det sig att den som har Helena Berings telefon är en polischef. Telefonen är numera skriven på en man som tjänstgjorde på polismyndigheten i Kaunas, Litauens näst största stad. En man som hade en överordnad befattning, en polis, en kollega. Och det här var naturligtvis en uppgift som väckte bestörtning, förvåning och inte minst oro hos de svenska utredarna.
Ja, oroväckande av många skäl, både givetvis av moraliska men även av då rädd att den skulle kunna försvinna om det inte höll tätt inom polisen i Litauen.
Hur var då er inställning till det litauiska säkerhetssystemet? Hade ni fullt förtroende?
Det är ju en berättigad fråga. Alltså, i det här fallet så både hade vi... vi var oroliga, som jag sa.
Ja, det fanns verkligen alla skäl till att oroa sig. Var polischefen inblandad i mordet? I så fall, kunde man lita på dem som jobbade med honom? Skulle telefonen ens finnas kvar om uppgifterna läckte? Så nu tog Christer Nilsson och hans kollegor ett beslut. Det fanns bara en sak att göra, att åka till Litauen. Och det är med en viss nervositet som de gör det. Kommer de att bli väl mottagna? Kommer polisen i Litauen att samarbeta?
Ja, vi är 4 stycken poliser som åker från Sverige till Litauen. Vi installerar oss i Vilnius. Har ett första möte med hög polischef plus åklagare plus tolk. Många i Litauen den här tiden kunde inte engelska och inte de här 2 herrarna heller. Utan de kunde ju ryska och det kunde ju inte vi tyvärr. Så att vi körde via tolken och de berättade att de kommer ställa upp helhjärtat. Och att vi blir tilldelad en särskild polis som ska hjälpa oss med åtgärderna. Och att vi planerade att dagen efter vi anlände skulle vi åka till staden Kaunas. Och då skulle polischefen hämtas in.
Det visar sig att oron är obefogad. Den litauiska polisen ställer upp. Brottet ska lösas. Och deras utredning visar att det är en kvinna som använder telefonen. Nämligen polischefens fru. Så både hon och polischefen skulle hämtas in till förhör nästa dag. Så det är med en viss spänning och nervositet som de 4 utredarna från Stockholm åker till sitt hotell och går och lägger sig. Nästa dag skulle kunna bli värdefull. Och så blir det. När de vaknar upp den här oktoberdagen så är det till avgörandets dag. Men det vet de inte än. De åker in till polishuset och det första förhöret de får vara med om är med kvinnan.
Vi satt då allihopa i ett rum. Åklagaren skrev för hand förhöret och kvinnan berättade att hon hade fått telefonen av sin man. Och vi kunde kontrollera telefonen med 15 siffror i gemennummer att det var Helena Berings telefon. Hon berättade att mannen hade kommit hem med den här telefonen till henne.
Hon hade alltså fått telefonen av sin man, polischefen. Han var också hämtad till förhör och satt och väntade i ett annat rum. Han var väldigt tagen av situationen. Han, som normalt är den som griper, sitter nu själv gripen.
Jag tror att han hade jobbat natt dessutom, så han var både helt bedrövad, förtvivlad och trött när vi förhörde honom. Han berättade en historia då hur han hade fått tag på den här telefonen. Han berättade att han några dagar tidigare hade varit ledig. Och då gick han ut på eftermiddagskvällen, tror jag det var, till en ölkiosk. Det är en liten, ungefär som en kiosk, och köpte en öl. Han kände då kvinnan som ägde den här ölkiosken, så han fick gå in och dricka den här ölen. När han stod där och drack den ölen så kom ytterligare en man in som också skulle dricka en öl. Och när den mannen kom in så började de prata med varandra. Mannen som kom in sist sa till polischefen att jag har jobbat utomlands och det här har kommit över en mobiltelefon. Skulle du vilja köpa den? Ja, sa polischefen, det kan jag göra. Och det var så sätt han fick tag på den här telefonen.
Polischefen ger alltså en förklaring till hur han får tag på telefonen. En förklaring som verkar trolig. Så utredningen går vidare.
Och vad gör vi när vi tror att det är troligt? Jo, vi hämtar ju in kvinnan ifrån ölkiosken. Så vår kollega som hjälpte oss, han åkte iväg kvickt och fick tag på den här kvinnan. Och vi förhörde henne bara någon timme efter vi har hört polischefen. Och polischefen fick ju vara kvar innan vi har hört kvinnan, för att det skulle se att det stämmer, det han hade sagt.
Ja, kvinnan från ölkiosken hämtas in, ett nytt förhör, ytterligare ett steg fram mot sanningen.
Kvinnan berättade ungefär som polischefen gjorde, men hon berättade dessutom att hon vet vad mannen heter som lämnat över eller som sålde mobiltelefon.
Så då fick ni ett namn?
Då fick vi ett namn.
Hur kändes det?
Ja, det kändes att nu är vi nära. Nu är det verkligen på spåret. Så nu kändes det riktigt hett och vi... Ja, dagen var intensiv och vi ville bara gå vidare.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Och där kom det. Ett namn. En trolig mördare, i vart fall en person som måste gripas och förhöras. Men nu tar byråkratin över igen. Det är inte bara för svensk polis att gripa någon i ett annat land. Inte ens be den lokala polisen att göra det. Nej, det krävs ett formellt och riktigt beslut.
För att vi ska gripa folk i utlandet så måste de ju vara häktade i sin utevaro i Sverige och internationellt efterlyst. Så efter det här förhöret så tog jag kontakt med åklagare Ronny Jakobsson och sa att nu är det bråttom. Nu måste vi få han häktas sen ut och internationellt efterlyst. Vad tycker du om det? Absolut, sa Ronny. Inga problem. Jag beställer tid hos domaren i Stockholms tingsrätt så fort som möjligt. Men ni måste se till att jag har ett häktnings-PM. Så då fick jag kontakta kollega som var kvar i Stockholm på länskrim. Gav han uppgifterna och han fick skriva en häktningspromemoria. Som Ronny Mailfart tog till domstolen och fick de besluten som behövdes.
Hur lång tid tog det här?
Det var under några timmar.
Nu är formaliteterna avklarade. Nu kan man gå till handling. I väntan på att det skulle bli klart hade de litauiska utredarna kollat upp mannen. Det visade sig att han jobbar som taxichaufför och just nu var han ute och körde.
Och poliskollega åkte och hämtade chefen för det här taxibolaget. Och tillsammans med honom så gjordes det upp en plan att vi skulle ropa på taxiradion till den här taxichauffören att han skulle komma till en viss plats, till en kyrka. Och där skulle han helt enkelt gripas.
Han skulle tro att han hade en körning därifrån?
Absolut.
Eftersom ingen visste var mannen är tycker man det är enklare att få honom till utredarna istället för tvärtom. Men planen misslyckas. Mannen svarar aldrig på radioanropet. Dags för plan B.
Då sa chefen att men vi har en större körning från en arbetsplats, från ett sjukhus, och klockan 21. Och där så trodde han kommer dyka upp.
Plan B alltså, att åka till sjukhuset vid 21-tiden och hoppas på att mannen, den misstänkte mördaren, skulle dyka upp. Två av de svenska poliserna beger sig tillsammans med en litauisk kollega till platsen.
De står och väntar utanför sjukhuset och då dyker han upp. Vår kollega från Litauen, en fantastisk polis som jobbade dag och natt och gjorde allting rätt. Han i förarsätet sprang ut med mantelrörelse, har gjort pistolen, handbojor och svenska polisen följde efter. Fram till taxichauffören och bojade upp honom och grep honom.
Det har varit en hektisk dag som börjar med ett förhör av polischefens fru och slutar med att en man kan gripas misstänkt för att ha mördat Helena Bering. Avgörandets dag skulle det visa sig.
Morgon därpå klockan 9 tror jag det var så skulle vi samlas de högsta cheferna som vi träffade första dagen, åklagaren, vår särskilda polis. Några kom lite sent till det mötet. Vi var i tid där. Och när de kom in så berättade de att de hade vidtagit förhör med honom och han hade erkänt mordet.
Ett erkännande alltså. Mördaren var fast, en mordutredning klar, utredarna hade gjort sitt jobb. Efter flera månader avgjordes allt på en och samma dag.
Då satt vi som på denna lokalen var som biostolar, man fällde ner dem och vi satt snett emot varandra och vi hade svårt att prata för det fick jag genom tolk, men vi var väldigt nöjda allihopa så vi satt och applåderade varandra.
Det visade sig att han inte var ensam. En ung kvinna var också med och bådas namn var bland dem på passagerarlistan som polisen reagerat på.
Det var samma kvinna som har varit med på båten, samma namn som var med på båten från Nynäshamn till Litauen.
Och mannens erkännande var väldigt tydlig.
Han hade berättat att han hade varit i Sverige och hade sökt jobb där för att han hade hört att man kunde tjäna pengar. Men det hade misslyckats med detta och han hade blivit rånad dessutom på pengar. Han hade tillsammans med en kvinna, en ung kvinna som han namngav, tänkt att nu är det dags att åka hem. Men de hade inga pengar till biljett. Och då hade de planerat att vi måste råna någon på en bil. Och då hade man gått runt i Stockholm utan något speciellt mål och man visste inte exakt var man var. Och då såg man Helena Bering precis sätta sig i sin bil. Då berättade han hur man hade lurat henne. Den unga kvinnan hade frågat efter vägen och han hade hoppat in i bilen och tagit kniv mot henne. Och de hade därefter sagt att de ska köra och sen de åkt från platsen.
Där och då, när de två står där och vill åka hem till Litauen. Där och då, när de beslutar sig för att stjäla en bil. Där och då kommer Helena Bering och ska parkera. Hade hon kommit några minuter tidigare eller senare, ja, då hade hon antagligen klarat sig.
Ja, det var en ren slump och det kunde ha hänt precis vem som helst.
Men varför kör de mot Bålsta först och varför mördar de Helena Bering? Ja, det fick utredarna aldrig något riktigt svar på.
Han gav ju lite olika förklaringar och kvinnan hon gav också förklaringen. Hon ville väl inte vara riktigt berätta hennes roll utan sökte skylla på honom hela tiden. Och han berättade att just så att de skulle ha en bil. De rånade henne på pengar, 1500 kronor vad hon hade. Vid ett tillfälle i alla fall sa han att han, när de kom upp till Övergran så skulle de släppa henne där och binda henne, tänkte de. Men när han gick ut med henne i skogen så hörde han röster. Han vet inte om det var röster eller om det var kvinnan som sa till han. Och så började, enligt hans uppgifter, Helena Bering springa. Och då rent instinktivt hugga han henne med kniv. Och hon ramlade ihop där och de åker från platsen. Och när de åker från platsen så ger han kvinnan kniven så hon kastar ut den genom fönsterrutan. Och sen åker de ner till Nynäshamn för att ta båten hem till Litauen.
Och där var utredningen klar. Det fruktansvärda och meningslösa mordet på Helena Bering uppklarat. Mördaren fick livstid, den unga kvinnan 4 års fängelse. Ett mycket märkligt ärende avslutat, men aldrig riktigt förklarat.
Ja, tyvärr så har man varit med många märkliga ärenden. Men det här är väldigt märkligt på många sätt. Men framförallt är det ju väldigt otäckt att det kunde hänt dig eller mig eller vilken person som helst på fel tid. Bara för att man skulle åka ner till Nynäshamn. Det känns ju fruktansvärt framförallt för familjen, maken och barnen och andra anhöriga. Vi tyckte också att det var fruktansvärt. Och banalt, man mördas för ingenting. 1500 kronor, mobiltelefon och bilstereo. Ja, det är tänkvärt hur kort livet kan vara om man har otur. We'll be right back.
har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Klippning David Dava Persson. Och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay, en del av Power Media.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.